till Gärs värld.
Bo Teutenberg, del 2, om ubåtskränkningar. Snackar om ubåt 137 och det här. Ja,
då är vi tillbaka i 1981.
Ja.
För att då så, ja, vi hade ju väldigt länge, alltså jag överfördes till försvarsstaben 1976. Jag överfördes då från incidentberedskapen till försvarsstaben. Det var överbefälhavaren general Synnergren som gjorde den förändringen. Han besökte mig i Moskva, där jag då tjänstgjorde, och så sa han det till mig att ja, nu får du flytta dig från incidentberedskapen, du har varit där länge nog, nu får du jobba hos mig i försvarsstaben. Och det var den avdelning OP 2, hette den, operationsledning 2, som hade hand om underrättelsefrågorna på den tiden. Så småningom la man ju de frågorna på OP 5 och det här som heter ja, KSI och SSI och allt det här.
Mm.
Och så småningom, som först då 1994, blir MUST alltså. Men från början då så var det egentligen OP 2 som var så att säga basstationen för det här, och där sattes jag då. Så det innebär att det var en samling av olika ärenden. Det var folkrättsliga ärenden om territorialhavets utsträckning, och det var frågan om immunitet för statsfartyg som kom upp då naturligtvis i samband med 137an och annat. Och sen hade du då de här avgränsningsfrågorna, och sen hade du helt enkelt hela underrättelsefältet då med en massa ryska agenter och spioner och KGB och GRU och allt det här.
Hur kunde det se ut lite visuellt med den typen av jobb du hade? Åkte ni frekvent på olika möten och hade diskussioner, eller skickade ni era förslag fram och tillbaka och träffade sällan?
Nej, vi åkte helt enkelt, för att det var för känsligt att skicka papper hit och dit, utan man fick åka ner. Man åkte främst då till milorna, militärområdena. Så att jag var ju nere många gånger vid Milo Syd i Kristianstad, som du vet är Milo Syd, ja. Där, och jag var ofta så att säga vårt område här var ju Milo Ost då, va, med staben i Strängnäs, och sen hade vi i syd hade vi då Kristianstad, och sen i väst hade vi Göteborg då. Och sen hade vi då norröver också ett antal militärområden. Men huvudsakligen så åkte man åkte och pratade med folk. Mm. Och sedan så sammankallades ju ofta då försvarsledningen under försvarsstabschefen och ÖB då till regelbundna sammankomster i Gråhuset var det först då.
Ja, men, Gråhuset. Ja, hur gick det med själva de här gränserna då liksom? Fick vi lite mer vatten eller?
Jo. I de här böckerna som väl syns här, Dagbok från UD-serien, och det här är ju sammanfattningen utav den här är ju 8 volymer, och den här är sammanfattningen. Så kan man läsa väldigt noga alla göranden och låtanden kring det här utvidgningen av territorialhavet. Och det var ju ett historiskt steg vi tog när vi utvidgade från 4 till 12 nautiska mil. Mm. Men det hade just de här skyddsskälen som grund då.
Men när du höll på och jobbade på OP 2, då fick du säkert information om... Det var ju hela tiden ubåtsjakt och saker och ting, va?
Ja, det var det.
Hur var det att leva i den verkligheten? Och hur upplevde du grundstötningen av U-137?
Alltså redan 1976 så hade vi de första indikationerna på ubåtsverkan så att säga, från främmande land i svenska vatten. Och sedan så tilltar det 1978 hade vi också då när Utö-incidenten bland annat, så att det tilltog i styrka hela tiden. Tills då plötsligt den här U-137an då i oktober månad 1981 står på grundet. Och reaktionen, den första, ja, det går ju till då så att ÖB ringer mig klockan 11 då den den 28 oktober 1981 och säger då, Bo kom in med en gång. Jag hade semester och stod hemma.
Mm.
Kom in med en gång här. Det har hänt någonting. Så jag fick slänga mig in då. Och då uppkom ju frågan den om statsimmunitet för främmande örlogsfartyg. För det är ju så att normalt sett när ett främmande örlogsfartyg går igenom en stats territorialvatten under fredliga former och uppför sig så att säga, ja, på ett riktigt sätt, då har den immunitet. Det innebär att vi får inte ingripa om det skulle hända någonting. Främmande stater har immunitet. Omedelbart så inser naturligtvis då överbefälhavaren Lennart Ljung att här är det en folkrättslig fråga som jag vill fråga Bo om. Eftersom jag tjänstgjorde som hans folkrättsliga rådgivare så att jag kallades in och får då veta att det står en främmande ubåt på ett grund. Och frågan är då, ska den åtnjuta immunitet eller inte?
Vad svarar du?
Jag svarade nej, det gör den inte. Vi fäller immuniteten bara för det var ett sånt kraftigt brott emot det här vad man kallar för bona fide-uppträdande.
Mm.
Ett korrekt uppträdande. Och skulle den då få åtnjuta immunitet, då skulle den omedelbums ha kastat sig på mayday, mayday, mayday och anmält nöden då omedelbart till närmaste...
Precis när han har kört på där och inte stått och brummat hela natten.
Nej, då skulle han, hade den då anmält mig säga mayday, mayday, då hade det blivit en intressant fråga om vi då hade godtagit att det var en nödanmälan.
Ja. Men vi säger att de hade gjort det som en nödanmälan. Och Sverige, alltså vår beredskap var ju inte så väldigt hög.
Nej.
Eftersom den kom in dit. Så det är lite att stå med byxorna över knäna.
Nej, alltså det här är ju en diskussion i doktrinen kan man säga. Men min uppfattning var att är en ubåt så långt in i det främmande lands... inre vatten, att man till och med har gått på grund och i militärt skyddsområde så det hjälper det inte vad den har för ursäkter, utan vi hade nog tagit den ändå.
Men det officiella är ju att han felnavigerar. Det är väl det som gäller än idag?
Ja, alltså felnavigera, det är klart att han hade väl inte tänkt sig att gå på grund i och för sig.
Nej.
Utan, men... enligt det som jag har redovisat i mina böcker här och annat så var det ju en avsiktlig inträngning i underrättelsesyfte som den var på väg rakt in för att komma upp i en lämplig position då för att kunna ställa in så att säga då inriktningen mot Karlskrona-bassängen. Så det var en avsiktligt intrång i svenskt vatten för att då förbereda då för en krigstida operation in mot Karlskrona-bassängen. Sedan var det naturligtvis då på grund av lite oskickligt manövrerande så råkade den gira för sent och hamnar då på grundet.
Mm.
Men det var hela tiden, det var ingen felnavigering utan de skulle in i stort sett där de var. Sedan så gjorde de fel att de hamnade på grundet för det var väl inte avsikten i och för sig.
Nej, alltså det är beundransvärt vilket mod de hade med tanke på att det är grunt och de måste ha gått i alla fall så tornet sticker upp. De kanske hade någon som stod och spanade och sen small det till när de körde upp.
Ja, de blev nog lite förvånade i och för sig tror jag. Ja,
men att man vågar med tanke på att de borde ju räkna med att det finns bevakning.
Ja.
Att man smyger sig så pass långt in.
Ja, men å andra sidan underrättelseinformationerna via ubåtar var ju legio i Sverige. Men de gick i stort sett som de ville i de svenska vattnen. Så att de hade ju långvarig träning på detta också. De visste nog vad de visste.
Men det du säger att det var avsiktligt, det håller jag med om till 100% och så va. Men vad finns det för bevis? Alltså har man lyckats samla in information som stärker den tesen?
Ja, det finns information som stärker den tesen. Jag är bara väldigt förvånad över att folk överhuvudtaget hävdar att det var en felnavigering. För att om man har tagit del av alla de hemliga handlingar som jag dessutom publicerar i mina dagböcker här så är det fullständigt glasklart att det här var en avsiktligt intrång. Och jag begriper inte hur man ens kan hävda då att det är en felnavigering. Nej. För att bland annat ser det ju då så här att vi bestämmer oss då för att vi ska undersöka den här ubåten. Vi ska ta kaptenen i förhör. I och med att vi hade då brutit immuniteten så kunde vi alltså ta besättningen i förhör, vilket vi ju gjorde. Och jag redovisar det i mina böcker. Och där framgår det också utav det material som vi då förskaffade oss att man har alltså avsiktligt ändrat i bestickjournalerna och i loggböckerna. Man har suddat i loggböckerna och bestickjournalerna. Man har lagt till lite siffror hit och dit. Och bara det här att man då suddar i bestickjournalerna och loggböckerna.
Det är förbjudet.
Indikerar. Och sen var man då väldigt, väldigt lite angelägen om att man överhuvudtaget från svensk sida skulle få se på sakerna överhuvudtaget. Exempelvis när Carl Andersson kommer ombord så finns det ju då ett ganska bra sjökort liggande på där han då i manöverrummet. Där det då ganska tydligt syns var de var.
Mm. Men är djupet fel på kartan eller?
Ja, nej, men i det här läget när nu det kommer en svensk representant ombord så drar en av officerarna bort den här sjökortet ifrån bordet under våldsamt förebrående av den här andra officeren som hade tagit fram det. Man sliter bort det här sjökortet och tar fram alltså ett väldigt ett annat sjökort med mycket större, otydligare konfiguration.
Kanske en annan skala
ja,
och allt möjligt.
Denna gest tolkar vi också som så att de ville inte att vi skulle veta var de var. För att man hävdade då från sovjetisk sida att det var en felnavigering och att man trodde att man var på Bornholm eller något sånt där.
Mm. Ja, det är det officiella ju.
Ja. Men i och med att man har suddat i bestickjournalerna och man har slikit undan den här kartan och sedan så har ju man från svensk sida lagt väldigt mycket ork och energi på och räknat så att säga tillbaka. Man har räknat då rutterna tillbaka och man kan ju då rekapitulera den egentliga rutten som ubåten hade. Det finns bland annat i mina böcker så finns det återgivet de här rekapitulationskartorna. Så att enligt min uppfattning, och sen är det ju också så att en av våra underrättelseofficerare har ju då varit i kontakt med personal då som har tjänstgjorde på de här ubåtarna. Och så att vi vet ju förvånansvärt mycket om vad de egentligen sysslade med.
Mm.
Och det har jag också redovisat i mina böcker. Vi känner till förvånansvärt mycket vad de gjorde.
Jag ska bara göra lite reklam här. Alltså det är Bo Teutenberg som jag pratar med och han har gjort en dagbokserie som heter Dagbok från UD. Skaffar man den så kan man läsa om allt vi pratar om på detaljnivå. Nu kör vi på. Lite korta puckar här om ubåt 137 då, som egentligen inte hette ubåt 137. Utan den hette egentligen
S-363 var det väl?
Ja. Ja. Varför hette den U-137?
Ja, det var väl någon annan beteckning som vi fastnade för. Mm. Eller...
Det är lite lustigt för det är ju det som är officiella också.
Ja. Jag kan inte riktigt... Det kan hända att jag har skrivit om men jag vet inte riktigt vad det hela... Men som sagt, jag ska ju säga det också, att där var det ju ganska nära Sovjetunionen, som jag berättade i mina böcker här, de var ju synnerligen irriterade på oss. Att vi, för det första så fällde vi immuniteten på den och vi anställde då förhör med kaptenen och sekonden och några fler. Och ambassadören Jakovlev då var ju uppe hos utrikesminister Ullsten och kabinettssekreterare Leifland och var ju synnerligen gramse och arg på hur Sverige hade uppträtt och hur vi misstolkade internationella rätten. Det var ju då mitt fel, för jag var ju folkrättssakkunnig och jag hade varit dum mot dem och sådär, va. Det tyckte alla vänsterkillar i Jugo tyckte att Bo är dum mot ryssarna. Han håller på att bråka med dem. Då var det därför som de skickade iväg mig så småningom. Ja.
Men hur kände du att jobba mot ryssar?
Jag hade aldrig några problem. Jag har ju tjänstgjort i Moskva och jag var ju ganska rätt fram mot dem och hade väldigt öppet. Och mina förhandlingar med ryssarna när jag var där och förhandlade om vita zonen, jag var ju direkt ovänlig mot dem. Alltså. Mm. De fick ju riktigt, riktigt mothåll. Riktigt ovänligt mothåll.
Som person sådär, vill säga, du jobbar i Moskva och så lär du känna en del ryssar och så. Var du väldigt så här, misstänksam mot alla som var schyssta mot dig?
Det är klart att om man kommer med den bakgrund jag hade ifrån de här underrättelserelaterade sakerna, så är klart, jag visste ju precis vad det handlade om. Så att det var inga överraskningar alls, utan man visste precis vad man hade sina motståndare. Man kunde alla tricken och allting med avlyssning i våningarna och i sovrummen och allt sånt där.
Så att det var väldigt försiktigt av dig och sådär.
Ja, man kunde,
pratar man bara väder och vind?
Man kunde exempelvis, skulle vi säga någonting i Moskva, så fick vi alltid sätta oss i den så kallade ubåten uppe på andra våningen. Alla viktiga samtal, vad det nu än var, skulle ju ske i ubåten. Problemet med ubåten, då gick man ju in i ett litet rum ungefär som här. Slöt den här slussen efter sig och sen satte man på en sån här skrammelutrustning då omkring som då dödade ljudet. Problemet var egentligen bara det att det var så dålig luft i den där behållaren när alla satt där. Så att egentligen så hade man suttit för länge där, så hade ju alla dött av syrebrist.
Man orkar inte vara så länge där.
Nej, man kunde inte vara det, för att det var väldigt dålig luft.
Och ingen ventilation.
Ingen ventilation, men vi var ju väldigt säkerhetsmedvetna. Vi var oerhört säkerhetsmedvetna. Mm. För man visste ju liksom om att det fanns ju trick från KGBs sida att tränga sig in i ambassaderna, framförallt för att nå skifferutrustningen. Så att vi var ju rigoröst säkerhetsmedvetna. Mm. Och jag kan bara berätta att när vi kom med vår stora familj då, så fanns det en fyra nere på ambassadområdet, låg ju bostadslängorna. Det räckte ju inte med en fyra, vi hade ju tre barn. Det räckte ju inte med en fyra, utan vi skulle då lägga till en tvåa då, bryta upp väggen mellan fyran och tvåan så att vi fick lite mer utrymme. Och när vi började bryta upp den väggen, ja, då hittade vi naturligtvis en massa trådar, avlyssningstrådar. Och sedan var det ju så att i det här sovrummet som skulle varit min och min frus sovrum, där huserade de högljudda barnen. Så att varje gång då det här KGB-arna tog på för att avlyssna vad som hände i sovrummet, så fick de höra ett vansinnigt käbbel mellan tre ungar.
Ja.
Medan jag och min fru då låg i ett rum som alls inte var avsett för att avlyssna. Så att man kunde tricken.
Ja.
Och sedan så kunde man ju i och för sig, om man var riktigt elakt, så kunde man ju ansluta de här trådarna till en starkströms...
nu börjar vi snacka tunga grejer här.
Starkström, och jag kan tänka mig att de som satt och avlyssnade i andra ändan fick lite ont i örat. Alltså.
Ja, jag förstår.
Så det var ett himla krig, va?
Ja. Vi hoppar tillbaka till båten där och så ligger på grund utanför Karlskrona.
Ja, just det.
Hur kändes det med Rysslands uppbackning till ubåten?
Alltså, ryssarna var ju synnerligen aggressiva och arga på oss för att vi tolkade internationella rätten fel. Och ambassadören Jakovlev kom ju upp här och klagade både hos kabinettssekreterare Leifland, som var alldeles utmärkt i de här sammanhangen, liksom utrikesminister Ola Ullsten och Feldin var ju jättebra att ha att göra med. Och vår ambassadör i Moskva, Karl De Geer, var uppkallad till utrikesminister Semskov och fick motta naturligtvis också en utskällning för hur illa vi... Ryssarna var oerhört, oerhört irriterade. Och det var alltså på vippen att de tänkte frita ubåten.
Då hade det blivit krig.
Ja, det var på vippen. Och jag vet att det är det här berömda samtalet då där ÖB... ÖB Ljung ringer till statsminister Fälldin och säger att jo, är det då så att de går över gränsen här, har jag ditt stöd då för att ge order om eld? Och då det är ju det, det är då Fälldin använder det här uttrycket, jag håller gränsen.
Ja, håll gränsen. Ja. Ja.
För att jag var faktiskt med Fälldin när detta hände. Och det skedde alltså i telefonsamtal medan Fälldin var i riksdagshuset. Då får han den här förfrågan från ÖB. Men jag ska säga det också att ryssarna, de märkte ju då att vi hade ju då startat första eskadern. Den var på väg. Och den är ju inte att leka med.
Nej.
Och sedan hade väl också kustartilleriet på Kyrkor låst in på 137-an.
Ja, det var ju fallskärmsjägare och kustjägare där på kort tid.
För att i det läget, när, om ni kommer ihåg rätt här, när Kyrkor har låst in på ubåten och första eskaden har, jag tror de har till och med startat alltså, så får ju ubåten en order ifrån Gromyko att acceptera svenskarnas acceptera svenskarnas krav.
Vilka diplomater eller ambassadörer kommunicerar ni med på ryska ambassaden?
Det var Jakovlev och det var också den här andra mannen Rymko, Evgenij Rymko, som jag kände väldigt väl ifrån min tjänstgöring i Moskva från 1974 och framåt. Evgenij Rymko var en intressant person för han tillhörde IA, alltså det internationella avdelningen i centralkommitténs internationella avdelningen. Och i den ryska underrättelsehierarkin så är det alltid IA som står över alla andra. De står över både KGB och GRU. IA var alltså mycket mäktiga personer för de hade direktaccessen då till Brezhnev och till ledningen själv. Så det var den personen, Rymko, som var vår huvudsakliga talesperson i samband med ubåtsaffären från sitt ambassadören Jakovlev.
Men hade du känt han via Moskva tidigare?
Ja, jag kände honom tidigare från Moskva. Ja.
Hur blev ert förhållande genom det här?
Nej, men det var vi var stenhårda. Alltså. Jag kommer ihåg Leiflands telefonsamtal med Rymko då. Där vi tyckte att inte ubåten åtlydde våra order fort nog, va? Då är Leiflands kommentar i telefonen då. Det här är ingen lekstuga, herr Rymko. Gör som vi säger. Ja, vi ska återkomma, säger Rymko. Nej, återkom inte. Gör någonting istället, säger Leifland. Så det var väldigt, väldigt harsh, så att säga. Det var hårda ord, va?
Under själva incidenten, när den sitter fast på grundet, när ni får den officiella versionen igen då, då är det ju att det ska finnas kärnvapen ombord på ubåten 137.
Ja.
När upptäckte man det och när berättar man det?
Alltså misstankar om de här kärnvapnen uppkom väldigt tidigt. Då så kunde man ju köra in en mindre båt då för att så att säga mäta gammastrålning och annat. Så att vi visste nog det här med strålningen och annat på ett väldigt, väldigt tidigt stadium. Väldigt tidigt stadium. Och det konfronterar vi också Jakovlev med så småningom. Där vi säger att vi misstänker att det här är kärnvapen ombord. Och vi kräver då att vi får göra ytterligare undersökningar i vapenrummet då för att kunna fastställa detta. Ja, jag ska vidarebefordra det här önskemålet till Moskva, säger Jakovlev. Och det går till Moskva och sedan så återkommer han då efter några timmar och säger det att ryska ubåtar är utrustade med det vapen som tillfället kräver. Jaha, men vadå? Bekräftar ni att det finns ryska kärnvapen ombord eller inte? Och då upprepas hela det här svaret hela tiden. Ryska ubåtar är utrustade, jag läser dem från mitt papper, är utrustade med de vapen som tillfället kräver. Och då säger vi så här att ja, men det här är ju inget svar egentligen på det hela. Och då upprepar han igen svaret på samma sätt. Och sen kommer vi inte längre alltså. Vi kommer inte längre. Sedan är det utrikesnämnd på slottet. Och det bestäms då att vi kommer inte längre med ryssarna om inte vi ska montera ner ubåten och ta in alla och arrestera hela besättningen. Det var ju ett alternativ. Men då hade vi kommit i krig med Sovjet.
Men fanns det politiker som förespråkare att vi skulle beslagta ubåten?
Nej, så långt. Jag hörde inte någon politiker säga detta. Det kan jag inte påstå. Utan man var ju angelägna om att inte så att säga tillskapa en än värre situation än den redan var. Så att jag tror att Fälldins önskemål, det var liksom att avveckla det här under så bra former för Sverige som möjligt. Vi hade visat Lejonklon så långt det gick. Mm. Men det är klart att visst hade det varit möjligt att helt enkelt
men det slutar ju,
agera annorlunda.
Ja. Det slutar i alla fall vänligt, kan man säga då, att vi lyckades dra loss ubåten och ryska flottan låg ute vid...
Det var en storm då precis när vi skulle ha överlåtit ubåten, och vi skulle utväxla de här utväxlingsprotokollen som jag hade skrivit. Det var mellan viceamiralen, jag tror han heter Kalinin, och Roderick Klintebo heter vår befälhavare som då skulle var på den svenska sidan, Roderick Klintebo och amiral Kalinin. De skulle ha utväxlat, de skulle skrivit under ett sånt här överlämnande protokoll.
Och vad betyder det?
Ja, det betyder egentligen att vi juridiskt överlämnade fartyget då till ryssarna. Nu gick det inte att göra det på det här sättet vi hade tänkt oss, för att det blåste för mycket. Så den fick alltså överlämnas då på radioväg så att säga. Mm. Men vi boxerade ut den då kanske ett dygn försenad utanför territorialgränsen, och sen togs den då om hand utav de här ryska fartygen som låg utanför.
En fråga till innan vi släpper 137an. Under den här ombordstigningen, man gick runt och tittade ur båten, såg man främmande makts dykutrustningar och sånt? Såg man att det kan ha varit förekommit någon slags, att det fanns en plan för att släppa i dykare och simma in någonstans?
Det fanns det säkert, men
det vet man inte.
Nej, det kan inte gå in på det. Nej.
Sen rullade åren på i alla fall. Då har jag några frågor här som också är såna där som du kanske inte vill prata om, men det är någonting jag undrar över, och det är att det fanns något som kallas för sex dygn på Almö 1984 inne i Karlskrona-bassängen.
Ja, just det, precis.
Med de här dykarna som...
Ja, jag har skrivit väldigt mycket om det också i böckerna.
Ja. Du bekräftar att,
ja, det var mycket, att de var... det var mycket allvarligt,
Ja. Men det är ganska fräckt att åka tillbaka till brottsplatsen och ta sig in ännu längre.
Ja, alltså det märkliga är ju det att vi, det var ju en stigande aktivitet allt från 76 till 78. 81 har vi ju då Karlskrona, 82 har vi Horsfjärden, och 84 har vi bassängen då Karlskrona igen med dykare springande på land.
Mm.
Och just på Almön här. Och jag har tagit väldigt mycket del av det här med Almön. Och jag kan bara bekräfta att det var faktiskt så att det var dykare på land.
Mm. Då kan jag ställa en fråga från mitt eget liv. Om du känner till att det var verksamhet även under sommaren och efter sommaren 85?
Ja. Jo, jag känner till att det har varit, och jag känner även till de här händelserna då i Stockholms skärgård också som jag skriver om. Där var ju dykare på land.
Ja, jag gjorde ju lumpen som dykare 84-85, och vi var ju och kollade på lite saker.
Överhuvudtaget är det ju väldigt intressant att se hur pass aktiva de var just uppe i de norrländska hamnarna.
Mm.
Det är mycket märkligt på något sätt.
Bottenviken.
Ja, Bottenviken. Hur flera incidenter så att säga är ju då relaterade just till våra Norrlandshamnar. Och det tror jag alltså ska ses i relation då till nordområdena och till NATOs stationeringar i Norge.
Mm.
Så att hela nordförsvaret kommer in genom detta.
Hur länge jobbar du på OP2?
Jag var på OP2 ända fram till det att jag i princip avgick 1988. Och det finns ju väldigt mycket att prata om det här med främmande undervattensverksamhet. Framförallt då Hårsfjärden och senare, där man lägger ut då både försåtmineringar och
hydrofoner. Man lyssnar av hela tiden.
Det här med hydrofonerna var ju väldigt viktigt då i samband med Hårsfjärdsincidenten. Då låg det ju norska hydrofoner alldeles intill minlinjen. Och där finns ju väldigt mycket intressant att berätta. Och det är framförallt en av de här lyssningarna, det här 347-bandet, som då, eller också Grandinbandet. Och det är ju det bandet som då avslöjar att det faktiskt fanns en ubåtspassage just då vid ett visst tillfälle. Mm. Och det är ju det här 347-bandet, eller Grandinbandet. Det kallas ju så för att det var amiralen Grandin som... jag vet inte om jag ska berätta det, men...
Ja, berätta gärna.
Grandinbandet innehåller ju den här mycket, mycket intressanta inspelningen som egentligen är väl basbeviset då för att det fanns en rysk ubåt i Hårsfjärden. Mm. Grandin hade varit försvarsattaché i Paris och han tar sig före då helt enkelt alldeles självsvåldigt att skicka det här bandet då till sina kompisar i den franska underrättelsetjänsten. Utan att klira det med ÖB eller någonting, men det roliga är liksom att fransmännen fastställer att det här inte bara är en ubåt utan att det också är en sovjetisk ubåt. Och får vi beskedet via Grandin.
Det har ju varit så här diskussioner att man försöker prata bort vissa incidenter och säger att det är ingen rysk ubåt, det var en NATO-ubåt. Eller
nej, det,
ja, men det har varit mycket sånt dribbel. Va? För att,
det finns ett evigt dribblande ifrån vänstersidan.
Ja.
Och det här då framförallt med den här studiegruppen kring den här vänstermannen Rolf Ekéus, som ju var vänsterledaren med UD sedan länge. Hans handgångne man Mattias Mossberg och sen en professor som heter Thunander. Hela tiden så ska det då ifrågasättas att det var ryska ubåtar. Och då inför man då det här med att det var nog NATO-ubåtar och det var Silstim etc. etc. Men jag förnekar bestämt liksom att det fanns inte anledning att NATO-ubåtar behövde kränka oss. För att de hade nämligen egna ränner de kunde gå i alla fall. Så de behövde inte kränka oss.
Precis. Men det jag försöker styra in snacket lite på här, det är ju det här hänger ju ihop med det vi pratade om i bilen förut. Nyttiga idioter, illegalister, påverkan.
Ja, tyvärr.
För det du sa om minkar, det var ju ett SVT dokumentärprogram där de hade en hel timme att prata om minkar. Och det är väl ett praktexempel på en nyttig idiot som drar ner byxorna på...
Detta är ju så kallade infiltrationsåtgärder, och jag har ju varnat för det i mina böcker hela tiden. Alltså infiltrationen från östsidan, från KGB och FSB och SVR som de heter så småningom, och GRU, var ju alltså stenhård. Och infiltrationen innebär ju i princip att man då hade snärkt eller köpt eller så att säga fått över på sin sida personer som då antingen var fullfjädrade KGB-agenter eller spioner eller bara inflytelseagenter som då uttalade sig i radio och tv och skrev artiklar allmänt positiva då om kommunismen och östvärlden. Och det är ju där den svenska så kallade PK-pressen kommer in, alltså political correctness-pressen. Att de har lånat sig under decennier till att understryka och hålla med Sovjetunionen. Och det är ju därför vi har den här diskussionen, det här misstroendet mot militärerna och annat. Man tror ju hellre på en skröna från en underrättelseagent än man tror på ÖB.
Exakt, men det här med som vill säga, en nyttig idiot, han vet inte att han springer fiendens ärenden. En illegalist, det är ju en professionell, infiltrerad, utbildad agent.
Ja, det är det ju.
Och en riktig illegalist, han kan ju vara vem som helst. Men han kan ha i uppdrag att kanske närma sig de här vissa journalister, gå på tändstopet och sätta sig där och prata flytande svenska och skarva och säga Du har väl hört att det är minkar, det är inga ubåtar.
Ja, ja det är så det går till.
Ja, och så börjar han borra och göra tv av det. Det förklarar för lyssnarna nu så att de förstår skillnaden på illegalister och nyttiga idioter. Men när de här nyheterna skapas och sådana som du vet 100% att det här är bara Galle Mattias och så här. Blir det någonsin repressalier, konsekvenser att det sprids den typen av desinformation?
Ja, konsekvenserna är ju enorma för att hela samhället får ju en felaktig bild av allting. Men det här med NATO-båtar, det har ju varit en ledande tema i debatten under decennier på grund av politisk påverkan från herr Ekéus och hans anhang så att säga. Men enligt min uppfattning så finns det ju inte något som talar för att det var NATO-båtar som var inne och kränkte svensk vatten.
Nej.
Illegalister, ja det är ju personer som i och för sig har tagit sig in i riket med falska papper. Lever här under normala förhållanden. Kanske då, man säger sig då i samhället, det är någon flykting som kommer ifrån någonstans ifrån. Och man bygger upp en legend kring den här personen. Han kanske då har fru och barn och så vidare. Men han ska smälta in i samhället. Han har då en legend skriven om sig själv. Jag heter si och så och jag kommer där och därifrån. Och äktenskapet kan ju för sig vara alldeles falskt, även om det finns ett giftermål och barn. Och de här illegalisterna, deras funktion är ju att så att säga träda i tjänst och i funktion när det krävs i form av då en invasion eller något angrepp mot Sverige. Var det ju så att den här personen som avlyssnades på den sovjetiska ambassaden, Nesjinski, den här berömda avlyssningen på mordnatten, han var ju chef för illegalisterna. Det är ju därför man avlyssnade honom också. Mm. Sedan fick man ändå en del vid sidan om information just om Palmemord.
Ja. Jag tänkte ju säga det att när du säger Nesjinski här, då är det liksom, då är vi på Palmemordet.
Ja, det är Palmemordet då.
Ja. Du har lyssnat på del 2 av 3.
Tack för att du har lyssnat på Cash Värld.